Kriminalvården har ju också liksom identifierat att de ser en risk för att han nu utsätter okända kvinnor på stan genom att liksom filma och fota i hemlighet, och att han fortsätter på den svenska.
Den så kallade Nytorgsmannen, en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän genom tiderna, har flyttat till Malmö. Trots att han bedöms som mycket farlig släpptes han i förtid från fängelset.
Nu punktmarkeras han av polisen och av oroliga malmöbor som håller koll på var han befinner sig och varnar varandra via sociala medier.
Vem är Nytorgsmannen? Hur kunde han släppas i förtid och vad kan ryktespridningen leda till? Jag heter Gustav Wirtén.
Och jag heter Eskil Fagerström.
Och du lyssnar på Sydsvenskan. Vi har knökat i studion idag. Min poddkollega Eskil Fagerström, du är med oss.
Det är absolut.
Ja. Och sen har vi då Erika Oldberg och Joakim Palmqvist, två härdade krimreportrar här på Sydsvenskan. Välkomna.
Tack för det.
Tack.
Jocke, för ett par veckor sedan så fick du ett tips. Kan du berätta om det?
Ja, det, jag fick ta del av ett utskick som hade gjorts till samtliga patruller i polisområdet Malmö med omnejd. Där det meddelas att Nytorgsmannen, den här våldtäktsmannen från Stockholmstrakten, hade efter att ha muckat bosatt sig i Region Syd. Och jag kan citera över informationen här. Det finns ingen fast adress, utan han tillhör frivården och bor runt på olika enklare, billigare vandrarhem. Sista raderna här stämmer till viss eftertanke. Risken för återfall i partnervåld och eller sexualbrott bedöms som mycket stor. Och instruktionen då till alla patruller, det är att hålla koll på honom och alltid återkoppla vem han rör sig med, vad han gör, var han befinner sig i alla de situationer.
Kan man säga att de punktmarkerar honom då?
Ja, det här är en instruktion att punktmarkera i mån av möjlighet vad gäller övrig polisverksamhet under patrullering. Samt att hålla ett öga öppet om man stöter på den här figuren, identifiera och notera.
Och ungefär samtidigt som det här tipset kom in, så har det ju också börjat liksom ryktas och diskuteras i sociala medier att Nytorgsmannen är i Malmö, eller hur, Erika?
Mm. När Sydsvenskan skrev att det var just i Malmö han befann sig villkorligt frigiven, då spred det sig som en löpeld. Kvinnor och barn, se upp, akta er tjejer, dela, sprid. Hans bild, hans fullständiga namn och personnummer, även handlingar från kriminalvården har delats friskt på nätet. Vi har Veckorevyn har skrivit en artikel om honom och intervjuat tjejer i Malmö som är oroliga och som delar sån här information om honom. Antifascistisk aktion har lagt ut generöst med information om honom och efterlyser tips och information om var han befinner sig. Det sprids rykten. Vi har ett vandrarhem som har gått ut och dementerat uppgifterna i sociala medier om att han ska ha bott hos dem. Det går lätt att räkna ut att det inte good for business att ha en sån här person boende hos sig. Men ryktena slutar ju inte där heller. Det har också funnits florerat uppgifter om att han under påsken ska ha synts i kulvertarna under kvinnokliniken på sjukhuset.
Är det vanligt att det är såna här rykten om brottslingar och se upp och i sociala medier liksom?
Ja, det ska jag säga. Än mer idag än för 10-15 år sedan. Men det har alltid funnits det här momentet av intresse utöver det nyhetsmässiga. Naturligtvis för man är orolig för egen del eller för sina barn eller liknande. Så det tycker jag är vanligt. Vi får tips ganska regelbundet av den här arten. Det är inte alltid så här pass utstickande fall. Eller vad säger du, Erika?
Jag tycker att det här är extremt mycket.
Ja, absolut.
Så uppfattar jag det.
Absolut.
Men folk är ju väldigt liksom oroliga och upprörda. Och
bara ute efter att det förekommer, men inte så här extremt, så att du sätter ju fingret på det där.
Han är ju då villkorligt friven. Det innebär ju också att man har liksom ett antal skyldigheter, eller hur?
Mm. Hur är det nu, Erika? Han har en fotboja på sig. Och sen är det vissa tider han har att hålla sig till.
Han har ett antal restriktioner på grund av då att han anses ha mycket hög risk för återfall i brott, som du Joakim var inne på tidigare. Han har utgångsförbud på kvällar och nätter. Från klockan 9 på kvällen till klockan 7 på morgonen får han inte vara ute och röra sig i offentliga miljöer eller på stan. Han ska hålla sig inne då. Han får inte heller röra sig på Södermalm i Stockholm, där han begick större delen av sina brott då. Nu är han inskriven i frivården här i Malmö, och han ska ha kontakt med sin övervakare och rapportera var han befinner sig och var han tänker tillbringa natten.
Men hur funkar den här, vi säger då, om man skulle gå ut efter klockan 9 på kvällen, vad händer då? Piper det någonstans? Är det någon som sitter och tittar på liksom hans fotboja på någon karta, eller hur funkar det?
Han omfattas ju då av elektronisk intensivövervakning, så har han fotboja. Om den förflyttas från där den ska vara för tillfället, då går det ett larm hos frivården. Det betyder ju inte att det sticker ut en patrull och börjar jaga efter honom direkt, men han får en mycket tydlig förklaring han måste utföra. Varför hände detta? Varför var du på en annan plats? Och så vidare. Och är det som så att man bryter mot föreskrifterna under den villkorliga frigivningen, då ryker du in på kåken igen i extremfallet.
Och det händer, eller?
Absolut. Ja, du får, det kallas för att man avtjänar sin del, den del man har kvar. Begår du ett nytt brott och döms för det, då kan du få typ 2 års fängelse för det. Och så får du avtjäna resten av den del du villkorligt frigavs ifrån.
För det är ju många som är liksom oroliga i Malmö. Kan man liksom räkna med att efter klockan 9, då är Nytorgsmannen inomhus?
Utifrån vad kriminalvården själva skriver i ett beslut bara en vecka innan han frigavs den 10 mars, så kan man inte räkna med att han följer de här föreskrifterna. De skriver att de bedömer det möjligt att han underlåter att följa både rådande lagar och regelverk, liksom kriminalvårdens anvisningar. Så svaret på den frågan är nej, det kan man nog inte lita på enligt kriminalvården.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kriminalvården tvekade ju själva om de skulle verkligen fria honom villkorligt, och tog det till den särskilda instans inom kriminalvården som gör en extra koll på detta och tar ett särskilt beslut om det. Och då kom de fram till att nej, men han ska friges villkorligt. Men det där var jätteintressant när jag läste i de handlingarna. För att de faktorer som kriminalvården ska titta på när man bedömer om man ska skjuta upp någons villkorliga frigivning, det är om man har misskött sig mycket under tiden man suttit inne i fängelse, om man har fått varningar och liksom rapporterats för misskötsel. Och även om man inte har deltagit i de behandlingsprogram och insatser som kriminalvården vill att man ska genomgå för att minska risken för återfall i brott. Det är en annan faktor som kriminalvården ska ta särskilt i beaktande när de tittar på villkorlig frigivning. Och vad ser man då när man tittar i handlingarna från kriminalvården? Jo, när de ska besluta om huruvida han verkligen ska friges nu i mars, då tar de inte ens upp det faktumet att han avbröt båda de behandlingsprogram som han skulle genomgå under tiden på anstalt. Han skulle genomgå ett program som heter Prism mot missbruk och ett program som heter Safe, som är för sexualbrottslingar, för att minska risken för återfall i sexualbrott. Men båda de två behandlingarna fick avbrytas i förtid för att han ansågs inte motiverad. Han kunde inte ta till sig behandlingsinnehållet. Och det ska tilläggas att en annan faktor som gjorde det knepigt för honom att liksom ta till sig innehållet var att han flyttade så mycket mellan olika anstalter och avdelningar. Han var för jobbig att ha att göra med, tyckte de på ren svenska, så att han fick byta. Han körde slut på personalen i fängelserna.
Får man någon bild av liksom vad han är för en snubbe? Hur det ser ut i skallen på honom av de här handlingarna kring?
Tjatmoster, ja. Skulle jag säga. Han har mycket liksom ärenden som rör sin situation. Han vill kanske placeras på en särskild avdelning och då han försöker trycka på i sina olika ärenden som han har rullande. Det tar de upp i kriminalvårdens handlingar, att det här ser de verkligen som ett problem. Att han försöker påverka enskilda medarbetare inom kriminalvården för att snabba på hans ärenden.
Men det är väl inte bara tjatmosterbeteende? Han har ju till exempel skrivit på en lapp att han har lust att döda en som jobbar på fängelset. Och alltså, ja. Vissa av de här grejerna är ju rätt grova.
Ja, nej, men precis. Jag ville också komma vidare till det faktiskt. Att han är mer än en tjatmoster. Han är också framstår som att han tycker ganska synd om sig själv. För att han är en schysst, snäll kille. Så, han har inte velat skada någon av de här tjejerna. För att situationen den brottslighet som han begick, det var ju att större delen av kvinnorna de sov när han förgrep sig på dem och filmade övergreppen han begick. Så han menar ju så här, men de sov ju, de skulle inte märka av någonting av det här och lida av det.
Ja,
så att han är en schysst kille som, ja, det är ju synd om honom där på anstalten. Så. Men han har också varnats för det, att kriminalvården anser att han dödshotade en personal. Han skrev en lapp till en annan intagen att han kände sig jävligt lack på kriminalvården och hade lust att döda. Och då nämnde han också ett namn på en specifik person i personalen.
Mm. Så han har varnats för att ett mordhot, ja. Låter det nästan som. Mm. Han har hoppat av två behandlingsprogram, av ja. Två. Mm. Ändå släpps han.
Ja.
Man undrar ju nästan vad krävs för att man inte ska få villkorlig frigivning.
Om man rymmer, fick jag beskrivet för mig, då är det en faktor som gör att du inte ska friges villkorligt.
Man skulle ju kunna säga så här också, att det här med en 2/3 frigivning som vi har i Sverige, alltså du släpps standardmässigt efter att ha avtjänat 2/3 av ditt straff. Den principen är över 100 år gammal. Den finns i princip i alla rättssystem. Och det är väl det sen till och med sen 1983 så står det i lagen att du ska släppas efter 2/3 så länge du inte har, för att förenkla, misskött dig som bara den. Och det kan man ju diskutera här, men du ska släppas.
Och jag antar att det hela idén med villkorlighet ska finnas någon slags morot för att sköta sig och inte rymma, eller det är därför systemet finns liksom.
Jag fick ett brandtal från en chef i kriminalvården för just poängen med villkorlig frigivning, att det är ju ett sätt att med stöd och hjälp och kontroll slussa ut en person i ett liv i frihet.
Jag tycker det är intressant med de här där liksom rättsväsendet har en väldigt tydlig praxis, och det förvånar ingen som är på insidan, men utifrån så framstår det som nämen, varför, det här är ju förskräckligt, varför får man inte det hårdaste straff? Alltså, det är ju något som gnisslar lite där ibland.
Ja, och det allmänna rättsmedvetandet påverkas eller rör ju sig på ett annat sätt, tänker jag. Vi har en brottsbalk som är från 30-talet från början, naturligtvis är den påbyggd. Principen att släppas i förtid är från 1906, som sagt, det har skrivits om ett antal gånger. Och vårt syn på, framför allt tänker jag, de sista 20 åren, olika sexualbrott, vår syn som befolkning har ju förändrats och skärpts högst väsentligt. Så det är ju självklart att det här sticker skitmycket i ögonen på folk.
Och inte minst det faktum att återfallsrisken, som i den här personens fall då bedöms vara mycket hög, det är inte ens en faktor som kriminalvården ska ta ställning till när de beslutar om han ska friges villkorligt.
Ja,
och det är ju någonting som folk rasar över i sociala medier.
Det måste man ju säga ändå låter ganska ologiskt. Alltså, om det är jättehög risk att man faller i brott, så kan man ändå släppas. Hur kan
men
det vara så?
Då åtgärdar man det genom de här olika restriktionerna som han har, som vi har talat om.
Mm.
Finns det någon som från politiskt håll driver frågan att det ska bli svårare att bli villkorligt frigiven till exempel?
Svar ja. Alltså, Kristdemokraternas Ebba Busch har ju varit ute och och talat om kemisk kastrering för våldtäktsmän innan de släpps.
Se där.
Det finns ju en utredning nu, va? Rätta mig Jocke, hur står det till med den? Det är en tilläggsuppdrag till en utredning som handlar om villkorlig frigivning. Där man vill att det inte ska vara lika lätt att bli villkorligt frigiven. Den här utredningen ska presentera sitt förslag nu i sommar, 1 juli. Så det blir spännande att följa vad de kommer fram till. Då kanske Nytorgsmannen och diskussionen kring honom och hans villkorliga frigivning kommer vara en del av vad de kommer fram till.
Men om vi ska tala lite om den här Nytorgsmannen då. Han har ju kallats en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän genom tiderna. Om vi ska ta lite från början, Erika, så börjar väl historien om honom i och med att hans mobil beslagtas.
Mm. Det började ju med anmälningar om våldtäkt. Den första kom 2018. Och då hände inte så mycket hos polisen, eller hände ingenting alls. Så. Men sen så gick tiden och så var det några bekanta till honom som gjorde gillra en fälla, kan man säga, och hörde av sig till polisen om att han hade droger och ett vapen. För han var en sån här kille på Söder i Stockholm. Han var ute mycket, sålde ecstasy, vilket gjorde honom liksom poppis hos tjejer som gärna ville poppa E.
Kände vakter,
han kände hade lite lägenhet vakter, vid Nytorget. Ja, han var ute mycket. Han hade sin lägenhet där vid Nytorget som han själv har beskrivit som en fritidsgård. Att det var mycket efterfester hemma hos honom. Det var mycket tillfälliga bekantskaper, mycket fest. Och tjejer som somnade hemma hos honom efter en fest kunde då utsättas för hans sexuella fetisch.
Knarksäljande utekille på Söder, lite förenklat.
Ja, som en soft, skön kille på Söder.
Mm.
Och som gav sig på sina offer, ofta hemma i sin egen lägenhet när de låg och sov.
Ja, han har själv beskrivit att han inspirerades av porrfilmer. Och det var en fetisch det här hos honom att göra sexuella handlingar med kvinnor som sover, som inte märker någonting, och filma under tiden. Han har plockat upp det från porren och sen beskriver han själv att säga att sen gick det liksom överstyr för mig när jag ville översätta det här i verkliga handlingar och göra det själv. Så det har varit hans metod. Men du frågade innan om hur det hela uppdagades. Och det var ju det här knarkbrottet och vapnet. När polisen får ett samtal om att här är en kille som har ett vapen i sin lägenhet vid Nytorget, då rycker de ut, för då tänker de, jävlar, det här är farligt, någon har ett skarpt vapen. Så då åker de dit, plockar vapnet, hittar droger, tar in honom. Och det är då som utredaren också tar hans lur, börjar gå igenom den och väntar sig att hitta information i luren om knarkförsäljning. Men hittar istället då filmer på kvinnor, filmade övergrepp. Och liksom, utredaren har själv beskrivit här hur hon först inte förstod vad det var hon såg, vad hon tittade på med filmerna. Men sen så går det upp för utredaren att det här är ju filmade sexövergrepp. Och det är många kvinnor som figurerar. Och det gör den här utredningen så himla speciell och märklig. För att utredarna får då gå och försöka, de får lägga ett pussel och försöka leta upp de här kvinnorna och se så här, vid den här tiden, den här dagen så har han filmat det här. Vilka har han haft sms-kontakt med vid den tiden och innan? Eller på, vilka har han varit på Snapchat med? Vilka kan det vara? Och så kallar de in kvinnor till förhör.
Man börjar liksom med bilder. Ett jättestarkt bevis, fast ja. vem är brottsoffret?
Ja. Nej, man har beviset, men man har inte brott.
Istället för jagar
kvinnorna
gärna,
vet
jagar
ju inte
de
vad
offren.
De har utsatts för. Det är ju helt bisarrt. Ja. Kan ni föreställa er vilken otroligt märklig utredning det är, där man inte har brottsoffrens berättelse, utan man måste kalla in brottsoffer som får titta på filmer och se, jaha, ja, men det där är nog min lur, eller det där är mina glasögon på bilden. Och det är ju mina liksom tunnstrumpbyxor, det är ju mina trosor. Fuck, vad är det som jag har varit med om? Mm. De kommer inte ihåg det de har utsatts för.
Mm. Och han har behållit många av de här videofilmerna som någon slags trofé, kan man tänka. För han, hela telefonen var ju full av...
Det är ju hans njutning, det där. Mm.
Det finns ju ett program på SVT, Dokument inifrån, som följer den här utredningen inifrån. Det är ju väldigt intressant, man får följa de här. Det är ju 4 civila utredare på liksom vanliga... Farsta polisen i Stockholm som lägger ihop det här pusslet, och det bara växer och växer och växer, och till slut är det ju hur många brott som helst han är misstänkt för. Men sen i domstolen då, så han åtalas först, åklagaren yrkar på 12 års fängelse, men han frias från en hel del brott och det blir då till slut bara 5 år.
Han dömdes för 35 olika brott mot 19 kvinnor. Av dem klassades 7 som våldtäkter. Så det är ju grov våldtäkt. Våldtäkt, grovt brott naturligtvis. Och i det perspektivet är det märkligt med ett straff på enbart 5 år, tycker jag, erfarenhetsmässigt. Men det handlar om att en hel del av de här övergreppen formulerades om till annat. Kränkande fotografering eller andra typer av övergrepp, och inte just våldtäkt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Om vi ska återgå till Malmö och idag då, så ja, han finns ju här. Vår kollega Estelle Kollak var ute och pratade med folk på Möllan förra veckan. Och det är ju väldigt många är liksom oroliga. De berättar att man kanske sneglar ner mot anklarna på folk för att se om det sitter en fotboja där. Mm. Man kan ju beskriva stämningen som ganska upptrissad. Vad kan det leda till i förlängningen?
Ja, det första är ju naturligtvis att det leder till höjda kortisolnivåer hos alla som skulle kunna utsättas. Att det är en stress för alla som rör sig i offentlig miljö. Det är många som rör sig i offentlig miljö. Även om jag kan tycka att det är hälsosamt att titta på folks anklar och se om de har en fotboll eller inte. Men worst case så kommer någonstans att ta fel och tro att en viss människa är nytorgsmannen och slå sönder honom.
Och det... Eller så tar de rätt och slår sönder rätt.
Ja, oaktat vilket så är det ju inte eftersträvansvärt att en människa helt utan koppling till det här skulle råka vara lik nytorgsmannen och bli misshandlad. Det är ju egentligen worst case scenario i sammanhanget.
Mm. Är det något polisen är oroade för, att den här stämningen ska leda till att fel person blir misshandlad eller att han blir misshandlad?
Ja, hans övervakare ville ju inte uttala sig om eventuell hotbild mot honom, men polisen här i Malmö har väl sagt att ryktesspridningen är problematisk, att stämningen trissas upp av det. Men kriminalvården har ju också liksom identifierat att de ser en risk för att han nu utsätter okända kvinnor på stan genom att liksom filma och fota i hemlighet. Och att de ser en risk för att han lever ut det här som de kallar ett voyeuristiskt tändningsmönster. Och inte minst att han har ett missbruk som de bedömer triggar den här lusten att begå de här brotten. Mm. Så de ser ju verkligen risk att han fortsätter på den svenska.
Det är ju naturligtvis så här också att när en människa har dömts och avtjänat sitt straff så ska man släppas ut och betraktas som oskyldig tills vidare, så att säga. Det är ju grundvalarna i vårt rättssystem. Men här är det ju oerhört svårt att följa det tankemönstret, just med tanke på vad du säger, Erika, här, vad kriminalvården har sagt. En överhängande risk för nya brott. Gamla tankemönster inte borta och så vidare.
Ingen ånger, ingen ansvarskänsla. bedömer kriminalvården också.
Vissa av dem som vi på Sydsvenskan prata med kring Mullan sa ju också att liksom, det blir nästan som en experimentverkstad, att han ska gå omkring här på våra gator och rehabiliteras. Vi känner oss inte trygga, att det nästan blir som att hans behov av att rehabiliteras blir viktigare än liksom Malmöbornas känsla av att känna sig trygg i sin egen stad. Det är ju ett resonemang man kan förstå.
Men det är ju ett klockrent exempel på det som vi var inne på innan, när det allmänna rättsmedvetandet krockar med brottsbalken. För att om man ska ta hänsyn till återfallsrisk vid villkorlig frigivning, ja, då behöver våra politiker skriva om lagen.
Och det där är ju helt förståeligt, men då säger jag också, om ni bara visste vilka som kommer och går på gatan där ute. Om ni bara visste vilka som är släppta i förtid på grund av villkorlig frigivning. Det här är ingenting.
Det får alla som lyssnar att känna sig mycket tryggare. Erika Oldberg, Joakim Palmqvist och Eskil Fagerström, tack ska ni ha. Och du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Här går vi till botten med det viktigaste och mest spännande som händer just nu. Följ podden i din favoritpodd-app så missar du inte nästa avsnitt. Ansvarig utgivare är i vanlig ordning Jonas Kanje och jag heter Gustav Wirtén. Vi hörs!